Hej Victoria, välkommen tillbaka till Bopodden.
Nej men tack, tack.
Hur är läget?
Jo men det är bra.
Gick resan bra?
Ja, jag har ju precis kommit hem från Köpenhamn.
Ja.
Och det gick ganska bra. Jag glömde faktiskt min dator på kontoret i Köpenhamn.
Nej!
Ja.
Oj, vad gör du då?
Nej men det råkar sig så att min chef var kvar på kontoret så han fick med sig den innan han åkte hem.
Och vilken tur, ja. Köp en trisslott.
Men alltså, det är ju inte så länge sedan som jag åkte med honom hem från Köpenhamn och lyckades få oss avslängda från tåget på väg ut till Kastrup. Så jag vet inte, jag vet inte hur han tycker det är att resa med mig i tjänsten längre.
Nej, avslängda,
men vi hade köpt fel biljetter till oss, eller jag hade lite bråttom. Tåget skulle gå inom 3 minuter, så att jag... Ja, fuskade väl lite.
Jag trodde inte du gjorde sånt. Köpte fel. Och...
Nej, men så. Jag var stressad då kanske.
Ja, alltså, ja du är duktig. Vi har ju pratat om det med rädslor. Tänk att du flyger. Ja. Fresh from Copenhagen.
Ja, men nu är vi här.
Ja,
och det
härligt.
Känns bra. Du, vi sköt ju upp förra veckans avsnitt. Vi skulle egentligen ha släppt ett avsnitt förra fredagen.
Mm.
På långfredagen.
Ja, men så blev det inte.
Nej. Vi brukar ju vara sådär sjukt duktiga flickor som liksom alltid släpper de här avsnitten.
Ja, gud vad vi har spelat in på många olika tidpunkter för att fredag morgon ska ligga ute.
Ja.
Men den här gången så var du fullt upptagen.
Nej, men jag kände att jag orkade inte. Jag hade så mycket olika saker.
Ja.
Och en stor grej som hände förra veckan var ju att vi hade påskkupp. Alltså vi hade en kupp för...
Ja, ni anordnade.
Ja, anordnade en stor kupp för 16 lag här i Nacka.
Ja, det var helt otroligt.
Mm. Det var jättekul. Nej, men det var ju verkligen en väldigt rolig men intensiv helg. Ja. Det var ju mycket fix innan och mycket fix under. Och lite fix nu efteråt måste man väl säga. Men ni var ju och besökte oss där.
Ja, vi kollade på en match. Det var ju inte så kul väder många gånger.
Nej, det
ska man inte
snö.
Åka upp sig det, men det snöade ju, drog ju isvindar in över bollen, tycker jag.
Ja.
För det mesta.
Jag tycker
det
var, de här tjejerna var duktiga liksom, stå där i, eller spela i t-shirt och shorts.
Ja, herregud. Också.
Ja.
Men alltså, den insatsen, jag har själv inte ordnat en kupp själv. Theos lag ordnade ju en förra året.
Mm.
Och då var jag egentligen bara en... Jag bara gjorde det jag blev tillsagd. Mm. Jag var ändå helt färdig.
Ja.
Allt fick som det är innan.
Mm.
Under. De ska äta, sova. Allt ifrån liksom att tömma papperskorgar till att allting ska rulla. Det är, liksom det är helt otroligt att det är bara vanliga föräldrar.
Ja, men alltså, jag måste säga, det är ju bara vi föräldrar som har gjort den här kuppen. Och det här laget har ju så otroligt fina föräldrar som stöttar dem.
Ja, det får man säga.
Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker det är ett topp. En gäng föräldrar.
Mm.
Och tjejerna ska vara riktigt glada för det. Tror att, och många föräldrar ska också vara väldigt glada för att det är så många av de här föräldrarna som engagerar sig.
Ja.
Men du, jag tänker på det att det här var ju en kupp för så kallade elitlag.
Mm.
Och tänker lite grann på nu i veckan så har ju Sveriges Television släppt en serie som kallas för Föräldrahets.
Mm. Jag såg en liten snurrfilm där på.
Ja, och det handlar ju väldigt mycket om att hur funkar barn- och ungdomsidrotten. Och man har ju bland annat intervjuat drygt 700 tränare. Hur man ser på ungdomsidrotten och hur barnen mår inom ungdomsidrotten. Barn- och ungdomsidrotten kan man väl säga. Och då tänker jag just på det här, för att vi är ju faktiskt ett supergäng föräldrar runt omkring det här laget. Och just det här som tränarna vill, det är ju att föräldrarna ska vara med. Men de ska inte lägga sig i.
Ja, just det.
Och då funderar man ju väldigt mycket på hur våra tränare känner att vi föräldrar är. Tänker du på det någon gång?
Ja... Det gör jag ju såklart. Och ibland så är det ganska tydligt att... alltså vi har... Alltså Herman är ju... Då är det ju pappa Mats som är tränare.
Ja.
Så den bollen släpper jag.
Ja, precis. Då behöver du inte.
Men som Theos tränare... Han har ju alltså tränat Theo sedan Theo var 6 år.
Ja.
Så man har ju nästan, det är ju nästan inte ett vanligt tränare-föräldraförhållande med oss alla.
Nej.
Men det står ju klart mellan varven att vi har inte samma uppfattning om hur vi är.
Nej.
Om varandra, om du förstår vad jag menar.
Nej.
Det är väldigt speciellt.
Ja, men så är det ju. Och det som kommer väldigt tydligt fram i den här ja, i de här undersökningarna som man har gjort, men man har intervjuat barn också.
Mm.
Det är just att barnen vill att man ska finnas där och man ska heja och man ska säga att man ska inte säga att man har gjort ett dåligt jobb på plan.
Nej.
Eller inom vilken idrott det nu är. Utan man ska heja och istället bara berätta vad man kan göra bättre nästa gång.
Ja.
Mm. Och att barnen ofta upplever att, och en sak som jag kände mig lite träffad då i, var just det här att, ja men föräldrarna, de vill bara att man ska göra mål.
Ja. Skjut, det är väl ungefär enda i Europa.
Ja.
Skjut.
Eller hur? Det kände jag lite, jag kände mig lite träffad.
Men alltså, jag är nog lite fel person att fråga också, för att jag är ju själv ingen tävlingsmänniska.
Nej.
Och jag struntar på riktigt i.
Om de vinner eller inte?
Ja, jag vill ju att de ska vinna för att då blir alla glada, förstår du?
Ja.
Men jag struntar egentligen.
Ja.
Nej, men så alltså, jag vågar knappt säga det ibland. Jag, på riktigt så vågar jag knappt säga det bland de andra vuxna.
Mm.
För att de bara säger, men skojar hon eller?
Ja. Nej men alltså så är det ju, alltså nu blir man ju, nej men det är klart, om man kan se att det har varit en superbra match, alla har gjort sitt bästa eller vad man ska säga och de har kul och så då gör ju inte en förlust någonting.
Nej, jag tycker ofta, nej men förstår du, jag kan inte uppringa den, jag förstår att många nu tror att jag till och med hittar på, men jag gör inte det, jag kan inte uppringa den liksom känslan.
Engagemanget.
Nej, kanske engagemanget. Jag vill liksom att de ska ha roligt att spela boll.
Ja, ja men det är väl härligt. Och jag menar så tror jag ju. Och sen tror jag verkligen att det här stämmer. Att de kan bli sjukt besvikna minuterna efter match om de har förlorat. Men de glömmer ju det mycket snabbare än vi föräldrar.
Mm. Och det är klart man måste få bli besviken.
Ja, men det är ju ändå det går ut på själva spelet.
Men jag har ju, där är ju, Theo är ju en sån tävlingsmänniska själv. Jag har ju haft jättemycket åsikter om hur man ska bli när man blir förälder innan man var det.
Mm.
Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle hamna i en situation där jag fick ett barn som inget hellre vill än att satsa på en sport.
Nej.
Och det är liksom jättelätt att ha principer och åsikter innan.
Ja.
Men nu står man här liksom.
Mm.
Men jag tror att jag är en udda fågel ibland i det här föräldragänget för att jag faktiskt på riktigt, I don't care.
Nej.
Alltså,
nej.
Min styrka är vid sidan av planen.
Ja, ja men absolut. Nej, men jag är ju en tävlingsmänniska och med barnen har jag ju även Micke är ju en tävlingsmänniska. Vi har ju fått tona ner det jättemycket mot barnen.
Men ni är också så enormt engagerade.
Jo, men det är.
Och jag funderade faktiskt på en sak.
Ja.
När man, jag verkligen tycker inget, jag bara funderar. När man lägger så mycket energi som ni gör, eller som egentligen alla gör. Men om man tänker, jag bara på, speciellt på den här kuppen nu då.
Ja.
Kan det i sig vara en press på barnen?
Mm.
För jag tänker så här, tjejerna spelade väl, var väl inte deras bästa resultat?
Nej, det var.
Känner de att det förväntas att det är det när ni nu liksom lägger ner så enormt mycket tid? Och var det ett tema liksom bland tjejerna? Vet du, är det något som...
Nej, det känns inte så. De tyckte de gjorde bra matcher.
Mm.
Och det gjorde de nog. Alltså, jag hann ju knappt se matcherna.
Nej,
men jag tror att de var väldigt nöjda ändå efteråt. De var nöjda. Jag tror inte att de kände den pressen. Men jag kan absolut förstå vad du menar. Och jag kan tänka mig att man ibland kan överföra det till barnen på det sättet.
Mm. Och jag tänker på samma sätt som när man åker iväg. Vi har ju åkt iväg på några kupper ganska långt iväg.
Ja.
Det har kostat en slant och hela familjen är med. Och att det är lätt att man liksom råkar säga så här, men hallå, nu har vi liksom åkt ända till Huttahejti och lagt ner 20 000 kronor alla här. Nu får ni väl för fan ta och
spela
upp
bra.
Er. Det måste ju någon mer än en gång ha sagt.
Men är det inte så egentligen, vi har väl pratat om det i det här programmet, eller podden tidigare, att någonstans är det ju för oss föräldrar, det är ju för att man är så sjukt bra gäng runt omkring. Det är därför man tycker det är kul också. Det är inte
ja, för
bara...
mig är det så.
Ja. Nej, men jag tror det är en blandning.
Ja.
Men, nej, men jag bara så här, det är rätt intressant att den kommer. För vi pratade ju också om barn- och ungdomsidrott, tror jag, andra avsnittet eller något sånt där. Och idag skulle man ju egentligen ha mycket mer att prata kring det än vad vi hade då.
Gud, det finns ju massa kvar att säga.
Ja.
Men jag måste se den. För att jag, som sagt, jag tror att jag är lite grann en udda fågel.
Ja.
Kan du... Tycker du att du ser eller har sett i någon i er närhet, nu har ni två barn i olika sporter dessutom, och lag, där du kan se att barnen faktiskt far illa?
På grund av hur de blir behandlade av föräldrarna då, eller?
Mm. Antingen på grund av föräldrarnas inställning, hur de beter sig liksom under match, kanske runt planen. Jag vet inte.
Nej, inga som jag känner upplever jag att ha spårat ur så. Men jag kan ju absolut se att det har hänt i olika sammanhang, fast inte med personer jag vet vem det är.
Nej.
Och vad de ropar och vad de så skriker.
Men har du sett det hända oavsett om det är någon du inte känner?
Ja, det har jag gjort. Mm.
Har du vid sagt något?
Nej, det har jag inte gjort.
Varför har du inte sagt
något? Nej, det är ju lite konstigt, därför att egentligen så... Det är ju inte så många som utmärker sig, tycker jag, idag. Jag tycker det var värre för några år sedan. Jag tror att man har blivit mer medveten om att hålla en låg profil vid planerna. Men absolut, det finns ju vissa föräldrar som skriker både det ena och det andra. Nej, jag har inte gjort det. Jag vet inte, man tänker väl att det är tränarnas eller domarens jobb på något sätt.
För att det är ju mycket fokus på det ändå i sporten. Och vi har ju också flera sporter och olika lag sådär. Och jag funderar själv på... Så det är, jag tycker att jag ändå är ganska hyvens på något vis och vettig och sådär. Men jag har inte heller sagt till, även om jag har sett det flera gånger. Jag kan inte säga att jag upplevt det bland någon jag känner så väl. Men absolut verkligen i närheten. Och jag har inte sagt någonting.
Nej.
Jag tänker, det känns som att... Det är väl lite civilkurage, får man säga. Mm. Att våga, särskilt om det är någon man faktiskt känner. Jag tycker nästan det är svårare. Att gå fram och säga någonting. Alltså jag vet inte hur jag skulle ens formulera mig. Nej. Och det är samtidigt så ruttet.
Ja.
Varför gör jag inte det?
Nej. Nej, för att ta liksom parti eller ta ställning för eller mot att det inte är okej.
Ja, men så här, vet du vad? Jag vet inte om du uppfattar själv hur du uppfattas.
Ja.
Men utifrån sett så låter det väldigt illa som du pratar till din son.
Egentligen är ju det bara schysst att säga det.
Ja.
Men, alltså att
men varför
kommentera,
är det så svårt?
Nej, men att kommentera andra människor, det ligger väl ändå långt inne.
Ja, men det gör ju det. Och jag funderar lite kring det här med civilkurage. Jag vet inte varför jag ramlar på det. Så jag har läst lite om det på sistone. Och flera gånger har jag uttryckt i podden att tycker det känns här lite mörkt generellt just nu. Jag är ändå en positiv person. Men det är lite tungt liksom, runt omkring
du
i världen.
Du tänker allt som händer.
Ja, men precis. Allt som händer och allt som... liksom smyger sig på också.
Mm.
Och jag läste, och det slog mig, kommer du ihåg Barbro Jönsson, en rultig liten åklagare, tror ni är skånska, en äldre kvinna som blev... smällde väl dessutom en bomb i hennes hem, eller bil eller vad
det var. Just det. Ja.
För några år sedan. Hon har skrivit en artikel om civilkurage.
Ja.
Och traditionellt så säger man ju civilkurage, det är att våga säga sin mening egentligen.
Mm, mm.
Även om det kan innebära en personlig risk, för det är ofta det är att man går emot någonting.
Ja.
Och våga ingripa och sådär. Och det känns ju helt naturligt och alla vill ju ha civilkurage. Men om man liksom börjar krafta lite på det så tror jag att det är ganska mycket som ligger i vägen. Man vill tro att man är en person som... säger till och så. Men alltså, jag ska ställa lite frågor sen. Men jag vet inte, jag har ganska långt kvar, upptäcker jag när jag läser. Om civil och vad det innebär.
Ja, men civilkurage, då tänker jag att det kan ju verkligen vara både smått och stort.
Mm.
Och det lilla är ju kanske då att, inte vet jag, du märker att någon är vilse och så går du fram och frågar om du kan hjälpa till.
Mm.
Eller hjälpa någon att bära kassar eller... Eller ser att någon är ledsen och går fram och frågar, kan jag hjälpa dig? Det är ju de här små grejerna.
Mm.
De kan väl...
Är det civilkurage, menar du?
Jag menar, ja.
För det är väl att liksom vara klädd.
Eller är det bara att vara normal?
Ja, men det tror jag. Jag tänker att civilkurage utmärker sig genom att det är någonting som kanske kan ta emot lite grann. Alla inte instinktivt gör. Att ett barn som gråter och verkar vilsen är det väl väldigt många som skulle böja sig fram och fråga.
Mm.
Men ett barn som... där en förälder står och gastar på den och barnet ser helt vettskrämt ut.
Ja.
Så är frågan om man ska...
Nej, men det kan jag säga så här, att vi var på barnens, det heter ju inte så, Gröna Lund var vi på.
Mm.
Och nej, men det var ju en kvinna som skällde ut sitt barn så hemskt. Ja, det var helt fruktansvärt. Och jag kunde, alltså jag var en sån mes. Jag borde ha markerat att vad fanns ingen håller på med. Och gjorde inte det.
Nej.
Och jag kan säga att hela besöket var förstört. För jag kunde inte släppa att jag var en sån fegis.
Nej. Och jag har också tänkt på det mer och mer, att jag är faktiskt också en fegis. Jag som egentligen, jag har inte sett mig riktigt så, men när jag börjar fundera och det finns en situation som jag ska komma tillbaka till, men som ligger och gnager i mig, där jag säger, jag är fasiken en fegis.
Ja.
Varför är jag det?
Ja.
Det kom hem en, jag tänker att alla har fått det, det kom hem en skrivelse från, eller en folder från Nacka kommun,
ja,
i samarbete med polisen om ett projekt som de kallar för, eller satsningen vände, Huskurage. Okay. Har du talat om
nej,
det?
Nej.
Det är en otroligt gullig liten unge på framsidan. Visste du att 200 000 barn lever i hem med våld i Sverige? Det är mellan 2 och 3 barn i varje klass.
Ah.
Den är liksom. Och sen så går det ut på att du som man vill helt enkelt uppmana folk att liksom ingripa. Att det är väldigt många som lever i våld i nära relationer, särskilt kvinnor och män förstås och så vidare, men att man måste liksom, man måste våga, när man hör något eller ser någonting så känner man ganska snabbt i magen om det där känns okej eller inte.
Mm.
Och att man uppmanas här, vad är Huskurage? Jo, det är en metod för att förebygga våld i hemmet, medvetandegöra och sprida kunskap. Du kan läsa mer och ladda ner material från nacka.se då, på hemsidan där.
Mm.
Och framförallt så är det att så här, du måste våga ta ansvar. Mm. Och då är det främst barn som pekar ut. Men vad kan man göra liksom? Du kan göra skillnad för en vuxen eller ett barn. Det enda som krävs är att du inte blundar.
Mm.
Du kan knacka på. Fråga hur det står till.
Mm.
Om det upplevs som svårt kan du knacka på och gå därifrån.
Ja.
Den är ju egentligen helt bizarr.
Ja, fast men den visst, var ju väldigt skön.
Ja, för då kan du avbryta våldet och skicka en signal att hjälp finns och att du bryr dig. Ja.
Mm.
Gå dit tillsammans med några grannar. Tillsammans kan ni uttrycka er oro och omtanke. Alltså jag kan inte föreställa mig att jag skulle göra det. Det här känns så himla jobbigt att inse. Du kan göra en orosanmälan.
Mm.
Och det känns ju otroligt svenskt. Mm. Jag knackar inte på. Jag nej, pratar inte mer om. Men jag
polisen,
vänder mig till SOS.
Ja, det är SOS man ringer.
Ja. Och då tänker jag, så kan man inte göra. Eller du kan ringa polisen vid akuta situationer. Då. Ja. Så då knackar jag inte på.
Mm.
Jag knackar inte ens på och springer därifrån. Och jag tänker att jag gör ingen orosanmälan, för det är ju fegt. Så då gör jag ingenting.
Nej.
Istället.
Nej.
Och sen så har de här då, du kan kontakta oss om du känner oro för ett barn eller en vuxen. Och du kan ringa anonymt. Och då känner man direkt som svensk, phew, aha, jag kan ringa som anonym. Ja, det kanske jag ändå skulle kunna tänka mig om ingen kan få reda på att det är jag.
Men alltså, men skulle du, om du bodde i ett hus, med alltså lägenhetshus exempelvis, och du hörde att ett barn får illa i en lägenhet bredvid, skulle du inte gå och knacka på?
Jag hoppas det, om jag hörde det, om det var väldigt uppenbart. Jo, alltså jag måste ju svara, jag måste göra det, jag vill verkligen tro det.
Ja.
Men
om det skulle vara misshandel då? Alltså du vet att det är en, behöver inte vara barn om det är vuxna.
Men ja, alltså jag vill ju verkligen säga ja. Det skulle, om det var väldigt uppenbart, jag tänker att om du bor i ett flerfamiljshus, så är det ju också mycket svårare att dölja, om man ska säga. Man hör, man kan ju höra ganska snabbt.
Mm. Mm.
Och då är det ju lättare. Men om man liksom, som vi, bor i villa, det är liksom i tomter, man är inte helt säker, man ser inte husen, man kan ana. Man kan gissa, någonting står inte rätt till, man känner dem inte, man pratar inte mer om, och man går liksom inte dit. Alla i området vet att det är någonting konstigt och ingen gör någonting.
Men du, man pratar ju rätt mycket om att lagstadga kring civilkurage.
Ja, men det är ju också helt, ja förlåt, jag ska inte springa händelserna i förväg, för det hade jag också kollat upp. Man har ju varje år de senaste åren, är det ju någon som har lagt fram en motion.
Mm.
Om en civilkuragelag och påstår att det finns i nästan alla länder utom i Sverige.
Jag såg att Norge, Finland, Tyskland vet jag i alla fall har det.
Mm. Vad tycker du om det?
Nej, men jag tänker nog så här att, jag vet att man tror så här, att lagar har alltid förändrat beteenden.
Att tror det
skulle,
man det?
Ja, att det skulle innebära att folk rycker in och att förhindra brott och hjälper, framförallt hjälper folk som är nödställda.
Mm.
Och så kan det ju kanske vara, men däremot så tänker jag då att var går gränsen? Och då tänker jag så här att,
och vem ska liksom kontrollera lagen?
Ja, det är ju en annan sak. Eller
att den efterlevs.
Ja, men om vi säger så här att det är väl snarare då att, jag tror att ett exempel var att det var någon som hade fotat något brott, om det var ett inbrott eller ett rån.
Mm.
Och istället för att skicka polisen de här bilderna hade man skickat dem direkt till Aftonbladet eller Expressen. Och sålt bilderna dit istället för att gå till polisen.
Oj.
Och det skulle ju då vara ett exempel på när man då kan bli straffad.
Jaha.
Men då tänker jag också så här att om du ser att det pågår en misshandel.
Mm.
Om vi säger så här, du är ute och går, du är på väg hem och så ser du att här händer någonting.
Mm.
Och då är det ju också...
Och jag är ensam.
Ja, och du är ensam.
Mm.
Men det är det här var går gränsen. Det kommer ju bli enormt svårt att bedöma. För då kan man ju tycka så här att ja, det kanske är då någon tjej eller det kan vara killar som misshandlar någon kille eller ja, det kan vara vad som helst. Men liksom att du som ensam tjej ska våga ingripa.
Mm.
Alltså det är inte en lätt puck.
Nej. Nej, jag tror att man inte vet hur man reagerar på, i förväg.
Nej.
I en sån situation. Nej. Och då tänker jag att det finns ju många sätt man kan göra. Man kan ju faktiskt ringa polisen. Eller
ja.
Man kan börja vråla. Man kan kasta grejer. Alltså man kan ju egentligen göra en massa saker.
Ja.
Men idag så vet man ju att många låter bli ingripa. För att man är orolig för sig själv.
Ja.
Och som sagt, jag tror inte man riktigt vet i förväg hur man ska reagera. Det beror på situation också. Mm. Man har ju situationer som räddningstjänsten vittnar om ganska ofta.
Mm.
Att när de till exempel kommer till en olycksplats.
Ja.
Så kommer de knappt fram. Folk står och filmar men ingen hjälper till.
Nej, det är ju vansinnigt.
Det är ju helt bizarrt.
Ja, det är
och man till och med kan be om hjälp och folk säger nej, liksom drar sig undan.
Ja. Nej, men alltså det var ju, jag läste något citat som inte jag exakt kommer ihåg. Men största hot eller motsatsen till kärlek är inte hat utan det är likgiltighet.
Ja, det är otroligt bra och det är lite det som är mitt nästa med civilkurage som min kompis Barbro Jönsson lyfter upp som jag tycker är väldigt bra, som jag faktiskt inte har tänkt på att det börjar ju liksom, civilkurage handlar om att ta samhällsansvar säger hon.
Mm.
Och det är klart att det gör i det lilla men man tänker liksom inte på. Alltså hon skriver så här, ett demokratiskt samhälle bygger på idén att medborgaren ska dra sitt strå till stacken för att få hjulen att snurra. Och det betyder ju allt möjligt, man betalar skatt, man sköter sig, man följer lagar och regler, man säger till om liksom någon begår ett brott, man vittnar om man kan, man hjälper som
just
du säger,
grannen
som är sjuk och inte kan handla och sådär. Och det är liksom grundpelaren. Och om alla gör det, alla gör det, så funkar det egentligen himla bra. Det är ganska hyvens. Mm. Men sen så börjar någon att inte göra det så mycket. Och man börjar liksom leva sina parallella liv.
Ja.
Och vad händer liksom om inte alla tar det här ansvaret?
Ja.
Jo, då börjar det... Alltså, som hon skriver, om vi alla börjar släppa efter så kommer någon annan att ta över. Någon som inte bryr sig om det vi har idag. Någon som fyller det tomrummet som skapas av vårt ointresse, skriver hon.
Ja.
Eller som du säger, likgiltigheten.
Ja.
Och jag tänker att det är där de smyger in, så här, Sverigedemokraterna, Marine Le Pen, Trump.
Ja.
Vi blir liksom, man orkar inte.
Nej.
Och vi blir mer och mer så här, jag och man har sitt. Och man liksom... Du, som du sa, i det lilla och det stora är civilkurage. Och hon är väldigt noga med här och poängterar att man måste våga börja det lilla.
Ja.
Alltså du måste våga säga till busungarna på gatan.
Ja.
Det liksom börjar där.
Mm.
Och annars så får de här parallella samhällena växa fram nästan som är. Men det finns ju kriminella nätverk som liksom tar över på vissa ställen och... Vad var det du sa? Motsatsen till kärlek, inte hat och likgiltighet. Det är ju egentligen ganska läskigt om man tänker på det.
Ja, men det är ju det. Men alltså det här med likgiltighet, för att det är väl någonting som man kan uppleva rent generellt idag. Att det här med att visa omtanke för andra människor, alltså det behöver inte ens handla om kriminalitet.
Nej, absolut inte.
Nej, utan det kan också vara så att man, ja, men det är inte naturligt för alla att tänka på alla runt omkring sig, om man säger så. Men och då, man pratar ju mycket om att det här med civilkurage handlar väldigt mycket om moral.
Mm. Och då är en moralisk kompass, kan man säga det?
Ja, en moralisk kompass. Och då är det så här, man säger också att därför måste den här moral komma mycket tidigare. Alltså det är såklart i hemmet, men också i skolan.
Mm.
Att man måste ta ett ansvar att prata alltså, kring moral. Alltså kring hur vill vi vara mot varandra. Att man måste bygga någon form av grund där.
Mm.
Och då tror man ju att det här med civilkurage kommer att komma. Om man kan lyckas etablera det mycket tidigare i skolorna. Och det tror jag faktiskt kan vara...
De har ju, jag hittade på att de har kurser i civilkurage för ungdomar.
Har de det? I skolan eller?
Nej, det var inte skola. Det var liksom en egen insats. Men först tänker man alltså, men vad är det?
Ja.
Men det är klart att idag så... Jag tänker det som kändes självklart när vi växte upp. Nu låter jag som jag är 150 år.
Ja.
Men det kanske inte är lika självklart längre. Och vi som... Så här, varje generation får det bättre än generationen, än sina föräldrars generation.
Mm, mm.
Vilket betyder att alla under ganska många generationer har fått det liksom bättre och bättre och känt mindre och mindre av...
Behovet av gemenskap kanske.
Ja, för att det har liksom gått att satsa på sig själv och det har betalat sig.
Mm.
Men om man inte ens liksom vågar säga till... Om inte jag ens vågar säga till på bussen om det är några som tjoar. Ja, precis. Då är det väl klart att ju tidigare man ingriper sig i Barbro, desto mindre insatser behövs det.
Ja.
Och det är klart att det är så.
Men jag tänker så här, att det finns alltid modiga personer och personer som vågar kliva fram. Inte alltid såklart, men ofta om man är i alla fall i stora grupper.
Mm.
Och då är det ju såklart, jag tror att bara det finns någon ledare i de situationerna. För jag tror att det är svårt om du själv...
Mm.
Men alltså, jag menar, det blir som när vi har varit exempel där folk har blivit attackerade på tunnelbanan eller på perronger och ingen ingriper.
Mm.
Men det är ju helt vansinnigt.
Det är ju vanligt som helst.
Ja, när det är så mycket folk runt omkring. Ja. Men det är väl just det här också att, som man kanske kommer tillbaka till när det gäller kriminalitet, att det är många som är rädda för att vittna.
Mm.
Och nu pratar man ju precis om att ta bort det här att du måste komma in person, utan du ska kunna vittna. Ja, inkognito då, eller att du inte liksom röjer din identitet.
Ja.
Och det tror jag krävs också. För att man vill ju verkligen inte hamna i de kriminella registren på något sätt.
Nej, och man kanske känner lätt att det är de kriminella vinner för att de reagerar så snabbt. Mm. När systemet ska mala för dig som vittne så hinner du bli liksom bombhotad. Och,
ja, men precis.
Och så innan.
Nej, men jag tror det är civilkurage kopplat till någonting som är hotfullt.
Mm.
Den är svår.
Men den är jättesvår. Det är klart att, och man får väl också mer, man vågar väl mer ju äldre man blir, oftast i alla fall. Man lär sig och man blir tryggare. Så jag tänker på ett av mina första jobb. När jag var typ 20 år yngre var jag nu. Då hade vi en vd. Jag gillade honom. Han var bra och vänlig och snäll och så. Men han var antagligen en ganska osäker kille. För han drog ofta såna här homofobiska skämt.
Jaha.
Och alla skrattade åt det där. Och jag skrattade också.
Ja.
Men kände jag ofta så här att det fastnade lite i halsen.
Ja. Magkänslan var
bra. Och jag jobbade där ganska länge. Och efter ett tag så tänkte jag så här, nästa gång han säger det. Så nu säger jag någonting. Men jag vågade aldrig göra det.
Nej.
Och det är lika mycket sådana situationer. Det behöver inte vara att någon blir attackerad.
Nej,
eller att man ändå vågar säga så här, men vänta, vad säger du nu? Ja. Eller liksom, hur menar du? Hur tänker du då? Eller?
Man kan kränka människor på olika sätt också. Och det är ju också civilkurage att stå upp då för att människor blir kränkta.
För då skapar man ju ofta lite dålig stämning.
Mm. Ja.
Och det är ju lite obehagligt.
Men har du varit med i någon annan situation där du känner att du inte har vågat ingripa?
Alltså ja, vi har en pågående grej i vårt område.
Ja.
Och det är skaver något så otroligt i mig.
Mm.
Men jag vet inte, det går inte.
Nej, du har
det
är svårt att...
Ja, jag vet inte vad det är med, men jag måste... Ja, nu outar jag det här också, men den är knepig. Men sen, det finns faktiskt ett par situationer till som är hyfsat i när... Som inte är så stort, men som jag tänker att om jag ska sitta med det här barnet om 20 år och vi sitter och dricker te och pratar om några små, barnet säger, varför gjorde ni ingenting?
Nej.
Om det händer.
Mm.
Jag är inte helt säker. Men jag tror att det där... Nej, det är svårt.
Men alltså, vi har ju pratat mycket i bopodden om magkänslan.
Mm.
Är det inte den igen som man ska plocka fram här nu då?
Jo, och jag vet precis vad magkänslan säger. Och det är därför jag tycker det är jobbigt att faktiskt inse att jag ibland är lite för feg.
Mm.
Titta bort fast jag tänker att jag är inte en sån person.
Mm. Men jag vet inte riktigt det här med civilkurage. Och nu, tack och lov, så har man ju inte hamnat i så viktiga eller så stora allvarliga situationer. Och det hoppas man ju att man inte gör. Att
Nej.
Man måste testa sig.
Nej.
Men vad finns det, kan man säga att det finns några tips egentligen nu? Och du hade ju några ganska bra där, tycker jag, att om man upplever att...
Mm. Och när jag fick den här huskurage-grejen hem och såg att du kan faktiskt ringa och diskutera anonymt, så tänkte jag att jag ska faktiskt göra det, även om jag tycker det är fegt att inte konfrontera eller kolla först. Så, eftersom jag kommer inte göra det på något vis, så tror jag att jag ska, på den ska jag ringa och diskutera anonymt. Och sen så tycker jag också att det är ganska bra, som de säger, att alltså det är inte ofta man, som du säger, utsätts för en riktigt allvarlig liksom jobbig situation. Men man kan alltid göra någonting.
Ja.
Knacka på, spring då, eller ring polisen. Eller liksom, om du ser någon som blir misshandlad, så gör något, whatever. Du behöver inte gå in och säga så här, hörni grabbar, nu får ni sluta.
Nej.
Med livet så. Utan
men jag
man
tänker
kan göra något.
Allt som oftast måste det finnas någon människa runt omkring. Det måste finnas ett hus man kan gå och knacka på eller någonting. Bara för att få någon hjälp.
Och det är ju, alltså, det är så självklart egentligen att man ska hjälpa till när man ser någon som är i nöd. Men jag kan ändå tycka att det som har fått mig att fundera lite mer kring det här idag, det är just det här lite mera övergripande, om man tänker i ett större perspektiv på civilkurage. Och jag tycker du sa det bra, motsatt, kärlekens motsats är inte hat, det är likgiltighet.
Ja,
tack.
Det är väldigt bra.
Ja, men det är det. Och att, alltså, vi måste vara där, för annars så tar någon annan tomrummet.
Mm.
Det känns lite upplyftande för mig som tycker allting är så mörkt.
Ja.
Att vi måste fundera på det. Det är faktiskt allas ansvar.
Att inte låta det här, som vi nu säger, onda i det här programmet ta över. Att vara det normala.
Och det pratas mycket om det idag. Det onda håller på att ta över. Och man hånar. Senast i veckan nu har vi, heter hon, Jenny Strömsrätt, skriver om godhetsknarkarna. Och att det liksom är så dåligt.
Ja,
men det är
det.
Faktiskt inte dåligt. Nej. Det är faktiskt riktigt bra.
Just det. Och det är viktigt att vi alla... Att vi alla tar då. Det är där då det här civilkuraget kommer in då. Att vi ska
alla kan faktiskt.
Ja, på olika
sätt. Man har med en det skyldighet. Ett ansvar.
Men vad tror vi då, om vi ska bara avsluta lite grann det vi börjar med. Blir det någon lagstiftning kring civilkurage, tror du, i Sverige?
Nej, det tror inte jag. Det är väldigt osvenskt.
Ja, det känns väldigt svårt. Ja. Och det handlar ju faktiskt, vad jag förstod när jag läste, att det handlar om böter eller fängelse upp till 2 år.
Så alltså, det är otroligt svårt att fälla någon för brott mot civilkuragelagen.
Ja. Jag vet inte hur det funkar i de andra länderna i och för sig, så att det kanske finns något.
Men jag tycker det är en osvensk grej. Jag lovar att till och med lagstiftarna kämpar med det där.
Mm. Du, jag tänker, det var ju lite tungt ämne, men jag kan väl berätta någonting lite roligare.
Mm. Varsågod.
Så vi får avsluta här med lite, imorgon när vi släpper det avsnittet är det fredag.
Ja, äntligen.
Ja. Och jag ska ut och parta.
Oj, det har vi ju pratat om många gånger, att det partas alldeles för lite. Vad roligt, vad ska du göra?
Jag ska på Berns med min syrra och kolla på A Tribute to Prince.
Ja, vad roligt, det hörde jag ju. Just det.
Så vi ska ut och först käka middag och så ska vi gå ut där på nattklubben.
Gud vad roligt, det kommer vara så bra.
Mm. Har du någon prinsminne? Är du en prinsfan?
Det är jag inte. Jag tycker all hans musik är bra, men jag har aldrig varit en som har lyssnat mycket.
Nej.
Men jag hade ett par tjejkompisar när vi växte upp som älskade Prince. Han är bra.
Ja.
Absolut.
Nej, men jag var tillsammans med en kille när jag var tonåring som älskade Prince.
Mm.
Så han introducerade mig till honom och hans musik. Och sen, jag har ju ett minne. Jag var i Portugal och jobbade med en kompis.
Just det.
För evigheter sedan. Och vi jobbade som bartendrar. Och Prince skulle komma i augusti och spela i Lissabon. Vi jobbade ju nere i Algarve. Så att vi skulle åka buss upp ett stort gäng och gå på konserten.
Mm.
Och nej, men det var så roligt. Alltså, först bara hur vi tog oss dit. För då var vi ute på krogen kvällen innan. Och det här var ju typ 6 på morgonen. För du vet hur det var. Man jobbar ju som bartender. Och det stängde ju inte förrän 3. Så gick man på nattklubb. Men då i alla fall så träffade jag en kille där som var en kompis Och så erbjöd han mig att åka med han på motorcykel upp till,
till
Lissabon. Mm. Ja, så då åkte jag upp med honom typ 9 på morgonen. Du vet, man har ju inte sovit någonting.
Mm. Olivia hör inte det här.
Nej,
det här. Det är lugnt att berätta. Ja.
Nej, men sen så... Nej, men den här konserten, alltså än idag är det verkligen så här, det är bästa konserten någonsin.
Gud vad härligt.
Det var 60 000 personer där.
Oj.
Och det här var ju innan han blev design.
Aha.
Så att,
när han fortfarande var jättebra.
Ja, han bara brände på varenda hits han hade. Och det var helt fantastiskt.
Gud vad härligt.
Sen har jag ju sett honom efteråt, men då har jag ju liksom inte haft den här hitkavalkaden, utan då har jag ju kört med de senaste låtarna.
Hur kommer det vara nu då? 20 år senare typ? Nej, inte riktigt 20.
Ja, men ungefär. Jo, men det är det ju. Och nej, men det kommer bli jättekul. Oj. Det är en massa kändisar som ska tolka hans låtar. Och...
Vad roligt.
Mm.
Kul, ja, det var roligt. Det var en för tidig födelsedagspresent.
Jajamän. Du, innan vi avslutar, jag har ju lovat att hålla koll på dig. Hur går det med ditt tvåande?
Men det går ju bra.
Vad kul.
Ja, det var lätt först och jag tyckte det var så, men gud vad lätt det var.
Ja.
Men de sista dagarna har det inte varit så lätt. Nu säger barnen, åh mamma, imorgon får du äta, vad härligt. Jag är ganska hungrig och lite sur.
Ja, du är sur.
När jag tvåar. Ja, för jag fixar inte riktigt att vara hungrig. Nej. Men det är ändå lätt. För imorgon får jag äta igen.
Mm. Jaha, så du får inte äta idag?
Ja, men alltså, jo. Men alltså, när
ja,
är
du
två
vet
dagar.
Att det är liksom. Ja.
Så frågan återstår väl att se om det kan rädda mig från vassen i sommar. Det vet jag inte. Men jag tycker ändå det är... Om det gör det så är det en hyfsat enkel metod i alla fall.
Nej, men alltså, vi får fortsätta och följa upp det där helt enkelt här i podden.
Ja, det blir väl bild och midjemått här framåt sommaren.
Tycker jag låter bra.
Vet du vad jag ska göra då i helgen?
Nej.
Jag ska inte åka till Spanien.
Nej, som blev egentligen det inte.
På lördag morgon klockan 7 skulle jag flugit iväg till Spanien för att spela golf med två tjejkompisar.
Mm.
Men jag har så ont i armen så jag kan inte åka.
Nej, det blir så.
Det blir så. Men i detta ilandsträsk så känns det lite trist.
Ja.
Men då ska vi fixa med båten istället och se till att den är fin. Jag tänker att det kunde vara mycket värre. Men lite surt är det.
Ja, jag förstår det.
22 grader i Alicante.
Okej. Men det kommer fler tillfällen.
Det gör det. Man får vara glad för det lilla.
Mm, men då får jag önska dig en trevlig helg så länge.
Du, detsamma.
Lev och må.
Hej då.
Hej då.